Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vad härligt, hörni. Känner ni er redo, eller?
Jajamän.
Ja, men då så. Välkomna till 30 plus trevar. Det är onsdag.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. No more you.
Och i varje fall när vi spelar in så är det sol och fågelkvitter.
Blå
och då himla. Slog det mig ja, att alltså jag har en årscykel som ser precis likadan ut. Och den liksom börjar nu. Det här är nästan som så här nyårsafton. Att nu förlåter jag allt. Och nu vill jag bara bo i Sverige. Jag tycker Sverige är fantastiskt. Stockholm är så vackert. Och så håller det på liksom ungefär fram till december. Och sen har jag 3 månader där jag bara liksom scoutar var man kan bo, vilket jobb man kan ha där, vilken skola Lilly kan gå i. Ja, och så ser det likadant ut. Och sen kommer de här dagarna. Och då, nej, då är jag tillbaka på ruta 1 igen. Åh, vad bra det är att bo i Stockholm och i Sverige. Tack för det.
Ja. Ja, nej, men du är väldigt tidig med det. Jag brukar känna det runt påsk. Att ja. nu, men nu är det ju underbart. Åh, vad allt är vackert. Åh, vad allt är förlåtet.
Ja, det är fortfarande inte så vackert. Man skrapar ju, alltså jag skrapade ju rutan när jag skulle köra Lilly till skolan.
Ja.
Men sen så hittade jag liksom några snödroppar utanför huset där vi bor. Och då kände jag att, nej, men det är ändå på gång nu. Nu är det lika bra att lägga i den här...
Jag håller med. Jag har ju alltid varit en januari-marsare. Men jag hade en spaning om det också. Att jag tror att det är de här månaderna som gör att vi blir så ydmjuka svenskar. Vi som är kvar och härdar ut. Och de som inte är det. Och jag kan låta som en livscoach när jag säger det. Men att det är så här, det är inställning och det är klädval bara. Inställning och klädval. Vi härdar ut. De som inte gör det, där har vi Spaniens svenskarna.
Och de tar allt för givet. Vi tar inget för givet.
Ja, men och hur lyckliga är de?
Ja, men alltså, är de inte lite av några assholes ändå? Kan vi ändå inte säga det? De som aldrig får gå igenom the hardships, de är lite av assholes. Så absolut. Vi är här, vi är härdade. Vi står ut. Nej, men det gör oss ödmjuka.
Ja, det sjuka är ju att det verkligen blir ju, alltså bara för att fortsätta slå in lite öppna dörrar, men det är ju verkligen, alltså som igår så fick ju du och jag, Sofie, till en liten lunch spontant, och då var det också klarblå himmel och sol, och när man så här, har en möjlighet att i en sekund stanna upp och bara, åh gud, det är verkligen fågelkvitter, det är verkligen liksom, du vet, kavlugnt vatten. Vi var precis vid vattnet. Det är liksom, ja, solen när man står med ansiktet mot den börjar liksom värma lite. Då är det ju som att man bara, och just det, det är ungefär rätt så här känns att vara nykär. Alltså när man får liksom ett så här litet bara kill i magen liksom. Alltså så här på ett sätt som ja, men det hänger ju ihop med att man har mått röv i några månader. Och att allt har varit mörkt och kallt och deppigt liksom. Att så här, nu får man liksom någonting som man inte redan är blasé med liksom. Utan så här, ett hopp om livet igen. Och det där tror jag är karaktärsdanande. Precis som du säger, Clara.
Verkligen. Nej, jag tycker också att mars, för det kommer jag ihåg från när Poppy föddes, att där, den månaden efter hon föddes så var det sol nästan konstant hela den månaden. Just att det är mars så kommer solen tillbaka och liksom himlen öppnar upp sig och man går från den här betonggråa. Nu vet jag ju inte, det kanske var specifikt just då, men när man har en sån dag igen så kommer man tillbaka i den känslan. Den här lilla bebisbubblan som är så härlig. Och liksom hur solen ligger in i huset i och med att jag jobbar mycket hemifrån och sådär. Mm. Så bara det tycker jag ger mig fina minnen.
Sen tänker jag så här, jag vet inte om ni har samma sak, men att så här, vid den här tiden också så här, vill man ömsa skinn? För jag funderar på vad som hade hänt sen vi spelade in sist, och det har ju inte hänt så jättemycket, bara en sak. Och det är att vid den här tiden så vill jag liksom förändra någonting. Alltså göra lite mer slinger i håret eller någonting. Sen bara, nej, det får bli ett hål till. Som flickan sa, höll upp sig.
Bra, Sofie! Åh, vad kul!
Ja, kul va?
Ja, det var kul.
Men det hamnar i örat. Ja, det hamnar i örat. Ja. Och det räckte för mig. Det räckte för mig. Kändes väldigt sådär, kul. Kul. Med något nytt.
Det är ju det.
Ja, och vad har ni för liksom så här, blir det samma sak för er den här tiden på året också, att det bara så här, men det krävs någon förändring. Man vill göra någonting nytt.
Ja. Men för mig knyter det alltid an bara till, i och med att jag är en helt vanlig, jag är precis som alla andra. Så det knyter bara an till konsumism, att jag blir så här,
sneakers,
vad ska jag få? Vad ska jag få för nya vårskor? Nu måste jag, det är en mänsklig rättighet att få nya vårskor. Vad ska jag få för vårskor? Och att jag typ börjar leta, det är inte ens som att det börjar i ändan att jag har sett något som jag sen blir besatt av, utan det börjar i ändan jag måste hitta något att bli besatt av, vilket är helt idiotiskt. Men där någonstans, det brukar vara ett säkert vårtecken för mig när jag börjar scouta efter saker att tråna efter.
Och vad ska Tove få för nya vårskor?
Nej, men den här känslan har precis börjat, så vi har inte landat någonstans.
Nej, vi återkommer.
Ja, vi återkommer.
Jag brukar köra lite mer hälsofokus på något vis. Alltså det brukar komma ordentligt i slutet av februari, i mars där. Att man med våren där blir sugen på att ta tag i hälsan på något sätt. Och att så här, jag går in i någon slags lite cocoon-fas också. Att man vänder sig kanske lite mer inåt och lyssnar på kroppen. Och bara så här, vad är det jag behöver och vill ha? För att det är också tider då det inte är... Det är inte så jävla mycket kul som händer i övrigt. Visst, man kan gå på liksom middagar och events och sånt där. Men det är intresset dalnar lite för mig alltid runt den här årstiden. Och att man blickar mer inåt. Och för mig har det lett till nu att jag har tagit en liten paus med min ADHD-medicin. För att jag kände att det blev lite för mycket av allt där också. När det har varit så sorgligt i livet så känner man att man behöver bara... för känna efter och inte, och det är ju, det blir ju lugnare, jag blir lite som en levande zombie på ett vis, men det kan också vara uppskattat.
Du kanske behöver det. Ja, men du kanske behöver vara det ett tag liksom. Det kanske är en omladdning och uppladdning liksom mentalt.
Ja, för att typ när hjärnan inte är med, när man är liksom ledsen i själen på något vis, då blir det så konstigt att med medicinens hjälp att man ändå bara kan tuffa på som en maskin på något vis, och det till slut så går inte det där riktigt ihop. Nej. Så det är väl ett sätt
att bara lyssna på kroppen. Det är ju spännande i sig att det ändå finns liksom ett naturligt maskineri som i sig är starkare än det man tillsätter. Liksom. Alltså att instinkten, den naturliga instinkten ändå talar om för dig att så här, nej, det är inte här du är nu. Driv inte på det här liksom, medicinskt. Att över liksom att vara supereffektiv, att kunna fokusera, att kunna jobba med. Du har inte de resurserna nu. Strunt i det liksom. Det är ganska, det är coolt när naturen trumfar vetenskapen på något vis.
Ja. Och att man blir ju lite avstängd också när man tar sådana där mediciner, samtidigt som om man har lite grundångest då, som man har om det är jobbigt, så blir ju den lite värre. Okay. när man tar medicin också, så att så här, om man inte är på en bra plats mentalt, då ska man nog ta ett litet break och känna efter. Jag läste att det var typ att det är 90 000 svenskar som tar den medicinen jag tar, eller någon form av ADHD-medicin. Det är ju jävligt mycket alltså. Och att det kommer ju rapporter hit och dit om typ människor som... Jag såg någonting i ETC, jag har inte läst den artikeln för jag har ingen prenumeration där, men där de har granskat då människor som... Jag vet inte om de har varit missnöjda med medicineringen eller om det är så att det finns någon slags idé om att de har förändrat formulan på medicineringen för folk i höstas då, när det, jag tror att det var bytte ägare. Medicinen bytte ägare.
Just det, så där hörde jag också.
Att det verkar som plötsligt att folk får en annan effekt av den. Men de säger att de inte typ har ändrat någonting, men det, jag vet inte om det är någon sån granskning. Men, ja. Det är väl bara bra att ta in och reflektera lite då och då.
Ja, verkligen.
Agreed.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det något annat spännande som har hänt sen sist? Annars så kickar jag igång dagens avsnitt.
Kicka igång för guds skull.
Nej. Ja. Det är nämligen så här att första punkten kommer heta vad kan vi göra för våra föräldrar? För jag sprang nämligen på Filip och Fredrik här i veckan. Och då pratade vi såklart, eller lite snabbt, om deras hyllade film Den sista resan. Men det var bara så härligt att se Filip, för att jag har då liksom umgåtts bland annat med Lars Hammar nere i Frankrike och i Beaulieu där de brukade vara på somrarna. Så för mig så kändes det liksom så nära på något sätt. Och nu har jag inte sett filmen tyvärr. Den står på min liksom att göra här i helgen. Men det kan vara ett tips till er lyssnare. Men lite bakgrund då, så är det så att... Lars Hammar är en fransk lärare från Köping och Filips pappa. Och sen så hade han liksom sett fram emot den här liksom ljuvliga tredje åldern med resor och vin och massa upplevelser tillsammans med sin fru. Och så blev det inte så, utan han hamnade istället lite mer så här passiv och viljelös i sin läderfåtölj, och både liksom Filip och Filips mamma Tina, så blev ju det liksom en stor frustration. Så då kommer Filip på den här idén att han ska ta med sig sin pappa till hans älskade Frankrike, och låta honom återse platser som han liksom älskade mest i livet och sådär. Och så har de iscensatt, tror jag, liksom några, ja, men upplevelser på de här liksom vägen ner till Frankrike, vilket fick mig också tänka på att ni iscensatte upplevelser för mig på min möhippa runt om Lidingö. Nej, men om man bara stannar till och bara så här, här hände det och minns du det här? Men just liksom så här, att det är de som jag har följt, som har sett filmen, har liksom gråtit och skrattat och alla känslor på en och samma gång. Har ni hunnit se, och vad är era tankar? För jag tycker att det här var så fint initiativ.
Jag har tyvärr inte hunnit se. Kommer också självklart att göra det. Framförallt för att det känns som att det här är ju precis sånt som drabbar mig enormt i hjärtat. Alltså mänskligheten i liksom när saker inte blir som man har tänkt sig, och liksom när man slutar liksom leva det liv som egentligen passar den människa man inuti är, liksom, och vad det gör med ens personlighet och sånt, och också det fina liksom i relationen vuxet barn och liksom äldre förälder. Och de liksom den både kärleken och frustrationen som kan bo i den relationen och sånt. Och sen så, jag menar, Filip vet vi ju är en extremt expressiv person liksom. Så att det förvånar mig inte att det här är någonting liksom som drabbar folk. Jag kan tänka mig att det är ganska öppet och naket och rått liksom, både på ett roligt och på ett liksom fint eller sorgligt sätt. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här, och jag tycker också att det i sig är någonting så oerhört fint att vilja göra en liksom en sån här resa med sin förälder som liksom har fastnat i någon slags förlamande depression liksom, när ja, kroppen inte jobbar med en längre, och liksom, ja, inget blev som man hade tänkt sig liksom.
Nej.
Så att jag ska se.
Ja. Jag har inte heller sett faktiskt. När jag jobbade på SVT ihop med Hanna Persson då, Hannapi på Instagram, så då skulle vi träna upp lite nya bildproducenter i en ny LED-studio som vi hade byggt där för liksom, ja, men, mer digitala projekt eller små projekt och eftersnack och sånt där. Och då var det så här, okej, men vi ändå ska ta dit dem en helg, då måste de ha någonting som de kan filma och bildproducera så att säga. Och då kom vi på att hennes mamma Kiki och min mamma Mimmi, vi skulle ta dem till Stockholm samma helg, och vi bjuder dem på middag. Och deras gubbar då, hennes pappa Grälls, han har byggföretag och skogsindustri, och min pappa byggföretag. Och så skulle då Mimmi Kiki få ha en tvådcast, så att det var liksom ett tv-podcast. Och så hade vi förberett lite ämnen, vi hade tagit dit någon som sminkade dem och gjorde dem fina, och sen så satt de där och så fick de prata om grejer, och så visade det sig att de har så otroligt mycket gemensamt. Allting kring hur de ser på andlighet eller erfarenheter, barnuppfostran, vänskap i äldre år och sådär. Och det var så fint att se dem snacka kring det och få deras erfarenheter. Och de var jätteroliga tillsammans också. Det blev superkul. Jag har det sparat någonstans som jag ska titta på. Vad det lider, men och sen också så här hade vi filmer, deras män då, våra papper, de satt inne i vad heter det, redigeringen, och typ grät när de pratade om vissa händelser och erfarenheter. Det var så fint att se att jag och Hanna har typ likadana, alltså våra mammor är som en avbild av varandra, och papporna också.
Nej.
De är, papporna är gråtarna och mammorna är liksom, ja, alltså där, skit i det.
Men kan det inte vara så att den man dras till också, så som man känner så här, du är lik mig, då är föräldrarna också lite lika.
Ja, verkligen. Och de har ju fortsatt haft kontakt efter det, vilket jag tycker är jättefint. Men
supergulligt.
Men det är bara fint att få liksom äldre människors erfarenhet inom det mesta. Ja. Vi lever i en kultur där inte hade inte det fått ta plats så mycket.
Nej.
Verkligen. Nej, men det där är ju också alltså, Lina Thomsgård som ja, vi alla tre känner, men som andra säkert känner till också. Jätterolig, smart kvinna. Hon är delägare i en bar, hon och hennes man och en massa andra. Och då var det, hade de en temakväll bara här om kvällen. Som jag tyckte var så jävla fint. Utifrån just det där, hennes man är då halvitalienare. Och hon bara, liksom, det startade med frustrationen kring att så här, italienare är ju så duktiga på att umgås över generationsgränserna. Det är så självklart för dem. Liksom. Det är bara en del av livet. Det är så det är. Vi har inte det där och det är så jävla värdelöst. Varför har vi inte det? Liksom? Man bara glömmer bort hur mysigt det faktiskt är att umgås i flera generationer. Liksom. Och då hade de en temakväll då på restaurangen som var att liksom, de bjöd in vänner och bekanta och sen så fick man bara komma om man tog med sig en singelförälder.
Jaha, vad roligt!
En singelmamma eller en singelpappa.
Alltså lite så här hotellromantik tema.
Men där också tanken är så här, alltså att det finns så flera bottnar i det här. Att det å ena sidan blir en möjlighet för ensamma föräldrar att få träffa någon. Men det är också en möjlighet för ensamma föräldrar att få ett nytt socialt umgänge. Liksom. Det måste inte vara något romantiskt. Ja. Det kan också vara bara så här, kanske träffa nya kompisar eller bara en jävligt mysig social kväll. Och den tredje liksom, tanken är ju just det där att så här, det är också otroligt härligt för alla i rummet att umgås över generationsgränser. Både liksom föräldragänget och barngänget. Liksom. Alltså, och det är det ju. Och sen, det här resultatet blev ju att det var en så sinnessjukt lyckad kväll som hon sa det. Att hon själv blev så här akut förälskad i någons pappa som var liksom, du vet, en 72-årig man och gammal schackspelare som hade varit enkling i 20 år och liksom ensam hade uppfostrat åt sina två döttrar och var så här otroligt charmig och härlig person liksom. Och bara, jag vet inte, jag blev så jävla inspirerad. Jag tycker det var så jäkla bra idé. Och liksom, det är enda gången i livet hittills som jag sörjer att jag inte har en singelförälder att ta med. jag tycker det är så briljant. Alltså så mysig grej. Och det här har vi pratat om i andra avseenden förut, liksom när jag menar att liksom vi har snackat om att det är lite mysigt, man har olika såna här sociala tillställningar där det är lite sådär att jag plötsligt är det så otroligt kul att barnen är med, liksom att det inte är det att man försöker skuffa undan barn, liksom i vissa åldrar så är det ju liksom att man bara can't wait till de liksom går och lägger sig. Och sen så kommer det upp i någon ålder när det plötsligt är så jävla mysigt liksom. Alltså typ som Sigges då, gudföräldrar som är nära vänner, liksom deras barn som ju alla är stora nu liksom. Ja. När de väljer att vara med oss, alltså på en fredagkväll eller på nyår eller vad det nu kan vara, så är det värsta barn, alltså då är det verkligen så fruktansvärt kul att de är med, att de vill vara med oss liksom.
Ja. Och att det är klart... Nej, men känner jag nu med Betty också att hon typ hellre sitter och snackar med de vuxna än att liksom hänga med småsyskonen. Ja. Det är sjukt mysigt att det börjar hända nu.
Vi måste liksom, fan, vi får ju tänka på det där. Att så här, det är ju bra för alla. Det är bra för den äldre generationen att de inte blir så isolerade och ensamma, vilket det lätt kan bli när man liksom blir gammal, beroende på vad man är förstås. Men det känns ju ändå som att det lätt blir så. Det är ju jättebra för dem, men det är ju också otroligt berikande för oss. Det är ju härligt att umgås med folk som har varit med om alltså mycket mer och som har andra perspektiv på världen och som kan liksom... Alltså det är ju jättefint, och även för den yngre generationen att så här, de får lära sig att umgås med vuxna också, att det inte fortsätter vara den där clinchiga liksom, sociala skillnaderna i att så här, det blir awkward liksom, att umgås med vuxna. Alltså det finns ju bara bra grejer att hämta.
Ja, men, verkligen.
Jag måste säga på tal om det, för att jag insåg igår att jag nog kanske är lite av, för vi har ju pratat lite om Lasse här, eller hur, Sofie, alltså Philips pappa, att han, ja, det går i den gubben, och att det känns som att det här också med, bara för att man blir äldre så kanske man inte blir äldre i huvudet, alltså så här, man är ju den man är, även om vi lägger på massa år. Och det slog mig så tydligt igår när vi satt och käkade. Och så efter maten, Kjell håller på att plocka undan. Och så säger Betty, vi pratar om dagen i skolan och sådär. Och Sam har någon polare hemma och de springer upp och fortsätter med Lego typ. Och så säger Betty, alltså det var så jäkla märkligt idag i skolan. För att en klasskompis ritar en penis i nacken på en annan klasskompis som satt framför honom. Alltså, och jag bara, men gud, moget. Jag var tvungen att lägga ut det här på Instagram också, så det finns på Instagram. Jag bara, moget. Hon bara, jag vet. Och sen så slår det mig, och så säger jag, fast i och för sig, jag ritade ju en penis i pannan på din mormor med en permanent marker när hon låg och sov. Och Betty bara, ja, men hur gammal var du då då? Jag bara, alltså, det var 2 år sedan. hur gammal var jag då?
Moget, Klara, moget.
Betty bara, ja, alltså, du var 37 för 2 år sedan. Jag bara, ja.
Man är den man är.
Ja, och jag tror att vi pratade också om just det där att den här 80-årsfesten jag var på som kändes som en studentskiva. Både i talen och i livsglädjen och i allt. Men det där också så här, som du sa, Tove, det där att det är också, det finns ju så mycket så här talang som går förlorad på något sätt i kunskap. Så jag tänkte på det liksom när jag skulle göra min senaste bok, så tog jag in min mamma och så fick hon vara med liksom och laga maten med mig i provköket som skulle plåtas. Att så här, det måste också vara jobbigt när man har haft ett fullmatat yrkesamt liv och helt plötsligt bara så här, jaha, då är det vin och resor nu bara alltså. Att man också, ja, men kan plocka in, typ som min pappa frågar alltid när det kommer till så här företagsekonomi, och han är liksom, det känns som han är min andra revisor. Men att så här bara bjuda in till lite sådana så här, så yrkesmässiga konversationer, men också så här inspirera till att så här, men hörni, om ni alltid har velat åka till Tokyo, varför gör ni inte det nu? Så nu befinner sig mina föräldrar där till exempel. Men det är ju en liten tröskel ibland. Och att man kan liksom kanske bara hjälpa till och puffa på. Så att man inte hamnar i den där skinnfåtöljen som Lars Hammar då. Att så här, vad kan man göra så att man slipper det?
Ja, verkligen.
Nu går vi över till nästa punkt, som är Anders Hansen möter. Jag tänker att liksom hela det här avsnittet får handla lite om saker och ting som det har pratats om med polare senaste veckan. Och här är ännu en punkt som har kommit upp vid flera tillfällen. Det är nämligen så att han möter en massa världsledande experter i olika frågor. Och då tycker jag att vi ska gå in på det avsnittet. Om man då går in på SVT Play och ser att det ligger 4 eller 5 avsnitt där nu, så ska man gå till den som heter Robert. Som heter då, eller som handlar om, vad formar en människa? Hur stor roll spelar arv och miljö, och vilken del av miljön har störst påverkan på vår personlighet och så vidare. För det här tycker jag, och har alltid tyckt, är så spännande. Och den här beteende genetikerprofessorn typ, det känns som att han är liksom den främsta vi har inom just det här. Han har varit han sitter inne på svaren helt enkelt. Och då säger ju han en grej som är väldigt spännande i det här avsnittet, och det är att vännerna har lika mycket påverkan, eller kanske mer påverkan på vem man blir som person än ens föräldrar. Alltså, du har ju DNA och genetiken, det är 50%. Och sen 50% har det ju pratats om liksom miljö. Miljön är liksom så viktig, men då har det ju liksom snackats om familjekonstellationen. Alltså, nu är det ju bortsett från trauma, om du lever med en alkoholist eller någonting sånt, utan det är bara liksom familjen.
Alltså om man utgår från normala omständigheter.
Ja, normala, precis, exakt. Så det andra får vi liksom lägga åt sidan. Men att det då liksom, för det skylls ju väldigt ofta på föräldrar om man har något problem eller något beteende med sig själv som man kan störa sig på. Men det är bara för att min mamma eller pappa var så här under min uppväxt, så därför har jag blivit så här. Och sen så menar han på att nej, men alltså, det är mycket mer vilka vänner du har och vilka situationer du hamnar i tillsammans med dina vänner, och att det spelar en jättestor roll i den stora bilden av vem du är som vuxen.
Nej, men precis, men det här är ju någonting som han utvecklar en, alltså ett nyare tips eller ett fortsättning i så fall, fördjupning. Det är ju hans nya serie, alltså, som heter Din personlighet, som också ligger på SVT Play. För där fokuserar han ju helt på det här, alltså alla delar i vad som utgör ens personlighet och varför och så vidare. Jag tror det finns väl 3 eller 4 avsnitt ute nu. Och precis, och där fördjupar han sig ju det där, och han träffar ju även internationella experter, liksom. Det är en amerikansk professor som sägs vara liksom nästan internationellt, och så är det en brittisk professor också, eller en, jag tror att han är amerikan också i och för sig, men verksam i Storbritannien. Men hur som helst, och det är precis det där du säger som jag tycker också var så kul, att det är, eller förvånande snarare, att det är så här, vissa grejer, alltså dels att generna är så vansinnigt starka, vad som ligger i DNA, alltså starka på ett sätt så att det också kan, alltså, spela stor roll för hur vi som vuxna typ röstar. Att det kan ligga liksom direkt här ledas till liksom vad vi har för anlag i våra DNA. Liksom. Alltså har vi, liksom, är vi väldigt försiktiga och inte så riskbenägna och så vidare. Och så vidare. Och då är vi förmodligen mer konservativt lagda även i våra aktiva val i livet, och då kanske vi också röstar konservativt och så vidare. Och så vidare. Jag bara tycker att allt sånt här var så intressant, och att det liksom är precis det där som du sa då, att det är liksom, man tänker ju att man förstår att man får med sig en hel del liksom DNA-mässigt i hur man blir som person, men att man också liksom alltid har förutsatt att men mycket måste ju handla om hur ens föräldrar behandlar en under uppväxten, liksom, eller är med en under uppväxten, och vad de ingjuter för värderingar. Och det är klart att det påverkar, men att, som man säger, att så här, slump avgör betydligt mer än hur dina föräldrar har varit under din uppväxt. Alltså slump, det vill säga vilka du råkar bli vänner med och vad du råkar uppleva liksom när du växer upp och sånt där. Att det har mycket större impression on you. Liksom.
Ja. Jag tyckte det var liksom intressant det där också, att han sa så här, ja, men man kan kanske slappna av lite mer som förälder med den vetskapen. För att då hade man sett de här liksom enäggstvillingarna som har exakt samma då DNA-kod. Som har vuxit upp i liksom två normalfamiljer, måste vi då kalla det.
På varsitt håll.
Inget av det där. Ja, på varsitt håll. Hur extremt lika de blir. Och det är liksom, och då menar han på liksom så här, ja, men du måste liksom se vad barnet är, vem barnet är, snarare än vem du vill att barnet ska vara. Just det där som man kan se liksom, att så här, men jag tycker mitt, de här helikopter liksom, eller curlande föräldrarna som bara så här, ja, men den ska bli så här och så här och göra så här och så här och vara på det här sättet, så förklarar han liksom, ja, men om det är ett blygt barn så är det ett blygt barn. Acceptera, och att det är ju någonting som händer med när man blir äldre, att man accepterar mer vem man är eller tar reda på vad man gillar och inte gillar, och det är kanske lite där vi befinner oss nu, tror jag, liksom, att man verkligen börjar känna vad som är jag och vad jag inte gillar och sådär. Men som barn är det ju mycket svårare, och framförallt om det är en förälder och ett samhälle som hela tiden vill förändra om någonting sticker ut åt det ena eller andra håll, snarare än att Att bara så här, ja men det liksom ligger i DNA.
Nej men sen tyckte jag var kul också just apropå de där tvillingarna också att de också har kommit fram till då forskningsmässigt att det ofta blir så att om tvillingar, alltså identiska tvillingar växer upp på skilda håll så har de också en benägenhet att ofta bli än mer lika i sina
precis.
Personligheter
precis.
Än tvillingar som växer upp tillsammans. För att de växer upp tillsammans så har man liksom en benägenhet att göra mer aktiva val för att också hitta sin egen identitet i den dynamiken, i den relationen. Liksom att så här, man, i och med att man är så lika och man går liksom sida vid sida genom livet så kanske man får utveckla ett större behov av att också få något som bara är mitt. Liksom. Så att om du blir sportkillen, men då kanske jag är pluggkillen. Och om du är den, då kanske jag är den. Så att då liksom aktivt kanske man söker sig liksom till lite mer egna identitetsplattformar också. Identitetsmarkörer. Liksom. Medan om man då inte växer upp ihop så har man inga sådana liksom, naturliga drifter. Utan då får DNA verkligen leva ut på ett annat sätt. Liksom. Och då blir man ofta mer lika. Det var skitintressant.
Jag vill bara grotta ner mig ännu mer. Mm. Och också så här, han ställde ju frågan till han Robert i varje fall. Liksom, så här, men vad hade du tänkt på som, eller tog du med det här när du uppfostrade dina barn? Och då var det just det där liksom, att ja, men, ta ett litet steg tillbaka ibland. Att ja, men, du måste återigen lyssna på barnet. Men det som jag tänkte på som förälder idag är väl så här, okej, okay, det som är slumpen då, att så här, men vilka kompisar ens barn umgås med. Och hur viktigt det har varit för mig och vårat kompisgäng som vi har växt upp i, Tove, och blivit vuxna i. Och sen det kompisgäng som man är idag som vuxen, som du ingår i, Klara, liksom att vilken jäkla tur. Och det har vi sagt 1000 gånger här i podden också, men som förälder är det svårt att lägga sig i vem ens barn ska umgås med. Det är ju liksom, måste ju ändå komma naturligt. Nej, precis. Eller hur tänker
enda,
ni?
Nej, men det enda man kan göra är ju typ att påminna dem om så här, hur det ska kännas om en vänskap är en bra vänskap. Liksom. Om,
ja,
så här,
absolut.
Verkligen.
Är det där en bra kompis till dig? Liksom, ja, men då ska du känna dig trygg och du ska känna dig avslappnad. Du ska liksom inte fundera över vad du säger eller vad du ska göra. Utan du kan alltid känna att du bara kan pågå och vara dig själv. Liksom, för du är trygg.
Ja.
Och du ska känna dig glad liksom, mer än ledsen när du är med den här personen. Och då är det liksom en vänskap som är värt någonting. Och är det någonting åt andra hållet att du liksom är lite orolig och lite nojig och vad tycker hon egentligen och vad sägs när jag inte är med eller jag känner mig lite utanför eller du blir lite orolig liksom och börjar liksom fundera på vad du säger när du är med personen eller hur du agerar. Ja, men då kanske det inte är så himla hälsosamt och kanske det inte är något för dig liksom. Det är väl typ det enda man kan göra för att man vet ju själv hur man var när ens föräldrar försöker lägga sig i. Jag vet inte om jag tycker du ska umgås med honom. Och man bara
Jag vet.
Alltså det var ju bara absolut.
Men de har en läskmaskin hemma.
Exakt. Ja. De har en sodastreamer. Men verkligen.
Klara, hur känner du liksom? Eller vad är din tanke? För jag menar, där är ju liksom också...
Alltså det har väl varit några gånger när morsan och farsan har lagt sig i, men det har också varit när jag har varit, ja men typ såhär, någon snubbe när man gick på högstadiet som höll på och fortsatte ringa, som var såhär i ett gäng, och där liksom morsan tar upp telefonen till slut och bara, ringer du hit igen, då kommer jag polisanmäla dig. vilket var helt korrekt, för det var ju liksom att såhär, jag var ju rädd för att bara säga såhär, jag vill inte att du ska ringa till mig, jag vill inte ha med dig att göra. Men nej, men jag tänker också typ att man som förälder, om man märker att ens barn hamnar i sådana sammanhang med kompisar som inte är bra, att kika på, för det är så jäkla svårt för ett barn att ta sig ur det. Att typ så här, vad kan man göra då? Går det liksom att byta skola? Går det att, för jag pratade med en kompis bara för någon vecka sedan som sa det, att när deras tonårstjej hade hamnat i en sån där kontext där varken skolan funkade så bra och kompisgänget var inte ett schysst gäng, då bytte de skola för henne. Så hon fick gå på en annan skola och då blev det jättebra. Hon fick liksom schyssta kompisar som var vettiga och som kompisar ska vara. Så här boostande och pushande och liksom älska en för den man är och inte försöka göra en till någon annan. Eller du vet, om man har barn som man märker hamna med någon som är en psykopat. Jag vet typ att Kjell hade en sån kompis. Det är lite svårare när man bor på en liten ort såklart och bara byter skola. Men en kompis som liksom njöt av att trycka ner och få alla att känna sig konstig och fel. För att han själv mådde väldigt dåligt förmodligen. Jag vet inte, att man ska vara lite mer medveten där som förälder kanske och försöka och se vad man kan göra aktivt. För att vissa barn går ju inte att förändra. Alltså de runt omkring, men man kan förändra situationen för sitt eget barn kanske.
Ja. Ja, men exakt. Och kanske också att man så här försöker lära av liksom de misstagens egna föräldrar gjorde. Liksom att så här, man vet att det inte funkar att bara konstatera att jag tycker inte den där personen är bra för dig. Så här, ja, okej. Okay, det kommer du ingenstans med. Liksom. Alltså det är en insikt som så här, man kan ge. Så här, det hade du rätt i, mamma, liksom 20 år senare. Men där och då så gör den absolut ingen skillnad. Men...
Nej.
Man kan försöka typ så här, göra en plan tillsammans med sitt barn. Att så här, fan, sen har du tänkt på att du blir så... Liksom, du känns liksom lite orolig jämt när du hänger med den här personen. Eller, så här, eller vad tycker du? Så här, är det inte så? Ja. Alltså att man istället för att tala om för dem hur det är. Så här, fråga dem själva, låta dem komma på det själva. Och sen kanske göra planer ihop. Men vad tycker du vi ska göra åt det? Eller ska vi göra något åt det? Eller inte vet jag, men göra det mer som ett lag liksom. Än att strängt berätta. Alltså så här,
Jag tänker också att det är skillnad på dåliga vänskaper och dåliga vänskaper. För att så här, det kan vara så lätt att man som vuxen ser att okej, nu hänger jag... Ja, men som jag var klasskompis och hängde mycket med en tjej som... Hon snattade ju som en galning och rökte när hon var 13. Och du vet, gick på Lins och snodde parfymer varje rast och sådär. Och det var ju liksom ingenting som jag vaggades in i. För att jag kommer från en familj med väldigt tydliga värderingar om vad som är liksom rätt och fel. Mm. Hon hade ju en tuff bakgrund såklart. Och föräldrar som kanske inte var så närvarande och så. Men... Där litade morsan och farsan på mig i att så här, du vet vad som är rätt, du vet vad som är fel. Klart man testade och ryker någon gång. Jag typ på min höjd snattade några liksom hubba bubba. Alltså det var väl det. Och sen bara, nej, det här kändes inte bra. Men hon, den tjejen var ju inte dålig för mig i en vänskap. Men däremot då, för lär man bara barnen rätt och fel så kommer man ju vara föredömet för dem. Och det tror jag verkligen på. Men om det är sådana barn som är sådär, ja men typ små psykopater, det är svårare. Och där tror jag också, precis som du säger Tove, att så här, hur får du det här att känna dig? Och så här, det är inte okej att någon behandlar dig så att du känner dig så här. Alltså prata kring de grejerna, för då tror jag också att först och främst, om möjligheten finns så kommer ens barn välja andra vänner till slut. Men går det inte så, då kanske man får hitta en ny kontext för sitt barn. Men det tycker jag nästan är värre när de är yngre, när man inte riktigt vet vad en vänskap ska vara.
Nej, exakt. Nej. Exakt.
Än när man kommer upp i tonåren, då brukar ju liksom barnen då på ett annat sätt bli mer så, nej, det här accepterar inte jag.
Ja, men plus att så här, barn är ju liksom små vuxna, de fungerar ju precis som vi gör. Liksom, att så här, vi blir ju också ofta mer benägna att söka bekräftelse hos dem som inte ger oss någon. Liksom. Alltså att då blir vi ännu mer så här, men varför, men tyck om mig då? Men. Alltså så här, både i kärleksrelationer och i vänskapsrelationer, att så här, det blir ofta en mindfuck att istället för att man bara så här, jaha, nej, men vet du vad, då tackar jag för mig och så liksom kliver man ut ur rummet och går till nästa förhoppningsvis härliga person. Så om någon bemöter den på ett sätt som gör en osäker eller liksom får en, att man inte vet vad man har dem, så blir det ju ofta en naturlig reaktion att man vill övertyga dem om att man visst är värd i deras fulla liksom uppmärksamhet eller kärlek och vad det nu kan vara. Och de barn fungerar ju såklart likadant väldigt länge liksom, så att det är väl den uppgift man kanske kan, eller den funktion man kanske kan fylla liksom, att försöka hjälpa dem att så här, känna efter vilka känslor som är sköna känslor och bra känslor, vilka som inte är det, och liksom, ja, kanske att du ska välja personer som får dig att känna det här registret av känslor liksom. Och är den här personen mer i den här kategorin, ja men då kanske det är någon du inte ska lägga din tid på liksom.
Nej. Men jag tycker det är svårt även i vuxen ålder, för jag har ju kompisar som man har fått i vuxen ålder och som man är liksom lite rädd för, vilket gör att man kan inte heller, för jag satt och snackade med min kusin om det här när jag hälsade på honom senast, så sa han det att så här, han har äntligen blivit så bra på att välja bort vänskaper som inte är bra för honom och allt det där. Och så frågade han så här, men hur funkar det för dig? Och då sa jag att alltså, jag har ju några vänskaper som jag inte kan liksom bara säga, vet du vad, jag accepterar inte hur du beter dig, jag vill inte vara kompis med dig, du är inte schysst, för att det kommer bara bli värre på något vis.
Så du litar inte vänskaper... på hur de hanterar det liksom.
Nej, du kommer
precis.
På.
Mm. Och att det är så här, då, och då blir det som att man är ju, man undviker, man söker aldrig kontakten, man håller sig liksom verkligen, och när det kommer förfrågningar så är det som att man liksom duckar och tänker istället för att bara säga rakt ut, du beter dig som ett asshole, jag vill inte, för att man typ vågar inte, men och det är så man hanterar det lite grann, och jag tror att nästan alla har någon sån i sin bekantskapskrets som de inte riktigt, alltså som man inte vågar helt enkelt ta fighten med, för att det är en loose cannon typ.
Ja visst, men det är
hörni. Men sen lämnar vi den här punkten.
Nej, men jag vill verkligen det, för jag har en fråga till bara, när vi ändå är på ämnet. För det jag tänker på, alltså för att jag har tittat på de tre första avsnitten av den här Din personlighet. Och jag, som vi konstaterade, jag tycker att det är svinintressant. Man blir verkligen nyfiken, liksom, man vill, alltså, jag fastnar direkt. Men sen pratade jag också med min andra poddkollega och just det där om vår benägenhet, alltså vår generations benägenhet att gräva så mycket i oss själva liksom, och att så här, vi liksom söker oss till experter som ska tala om för oss hur vi är eller vilka vi är och liksom varför och sånt, att det finns ju en risk i det där också, att om vi liksom låter någon annan tala om för oss vilka vi är, så kan det lätt bli självuppfyllande profetior liksom, att det är så här, eller att det blir liksom ett någonting som helt plötsligt styr hur vi väljer att vara utåt, alltså att det blir nästan så här passiviserande, att så här, nej, jag kan inte följa med på den här festen ikväll för jag är introvert, så jag är mest gul, vilket gör att jag för mig är det jätteolustigt och jag gör våld på mig själv. Alltså så här, att det kan bli, förstår du vad jag menar?
Det är nästan som att man har fått liksom man har gått till en spådam och fått reda på att man ska träffa sin man på en bla bla bla, och han kommer vara klädd så där, och så blir det nästan så här, okej, det är sanningen nu. Och det här är det jag ska förhålla mig till och leva efter och titta efter och se. Nej, men jag håller helt med.
Ja, men precis, det finns ju en risk, för å ena sidan så är det alltid bra med självkännedom och liksom att lära sig om människans psyke blir också ett sätt att skaffa sig förståelse för andra som inte funkar som en själv.
Verkligen.
Så det är ju ena sidan, men å andra sidan så är det ju den där grejen med liksom, att det finns ju risker med att man hela tiden, liksom att det kan nästan bli begränsande för en själv, att helt plötsligt har man skaffat sig regler för, alltså indirekt, för hur man ska bete sig och hur man ska känna och sånt där. Det finns ju, jag har ingen slutsats med det här snacket. Jag bara vill lyfta tanken.
Ja. Nej, men skitbra. Och jag hade bara liksom en punkt till faktiskt, där kom jag på nu när du sa det, att de pratar också om psykopati.
Just det.
Och det är ju otroligt intressant, för jag tänker att
så att om, nu Klara, inte... är det dags för din intervention?
Är det nu ni ska snacket? Nej, men om man har levt i någonting liknande eller så kan det vara skönt att få vissa beteende bekräftade.
Ja.
Mm. Det avsnittet var väldigt skönt för mig, till exempel på on that note, liksom, att man bara säger, ja just det, exakt. Ja. Så att finns det någon annan som lyssnar som har levt eller lever kanske i en relation där man har tänkt tanken, så kan det vara ett jättebra avsnitt att lyssna på.
Ja, precis. Okay. Både för tröst och hjälp egentligen. Men ska jag testa en grej på er då? För nämnda andra poddkollega, han är otrogen med, han gjorde ett test på mig.
Jaha.
Som då enligt experterna på Reddit säger att det här är ett snabb psykopatitest. Ska jag göra det på er då? Ja, okej. Då går det till så här då. Det är, du är på begravning. Det här är en begravning där din pappa har dött, helt enkelt. Och din mamma är där och är ju såklart nej, fan, nu måste jag tänka. Minns jag det här fel?
Jag bara, vad kommer vi få för utlåtande om du säger fel?
Okej. Och din mamma är där och är jätteledsen och allt är så sorgligt. Och det dyker upp en man på den här begravningen som är så fruktansvärt stilig och så otroligt vänlig. Du vet inte riktigt vem han är, liksom. Men han är där och är liksom, verkligen en snyggis och som verkar så vänlig, så välklädd och känns smart. Och folk som står och snackar med honom på begravningskaffet står och skrattar och du blir helt bara tagen av den här personen. Men era vägar skiljer sig åt efter den här begravningen och du vill absolut träffa honom igen. Hur gör du?
Det är Meet Joe Black.
Nej. Ja, du vill absolut, tyvärr pris som helst, få tag i honom igen. Men det är ju ingen på begravningen som kände honom, konstigt nog.
Nej, och inte ens min mamma känner honom då, som har koll på inbjudningslistan, tänker jag, till vilka som anmäler sig till kyrkan.
Det är ett så sinnessjukt fokus till att börja med, när ens pappa har dött, att man ska jaga tag i någon karismatisk, välklädd man.
Vem kom på den här frågan?
Ja, det är en psykopat.
Eller okej. Nej, vi gör så här. Det kanske inte är din pappas, utan det är bara... Så att det är en kvinna är på en begravning, sin pappas begravning.
Ja.
Ja. Och den här, så att vi behöver inte säga att det är du, utan det är någon annan som är. Men hur ska hon gå tillväga för att få tag på den här mannen igen?
Ja, jag tänker generellt, lägg ner det på det. Alltså, if it's meant to be, you will meet him again. Alltså.
Ja. Vad säger du, Sofie?
Nej, men jag var ju inne på att jag liksom skulle fråga... Alltså, man får ju ändå en deltagarlista till kyrkan. Det är ju, många kyrkor är ju så här, när det är begravning så är det så här, max 150 personer kan komma in här. Och så här, någon måste ju sitta på listan och så får man väl gå igenom den då.
Gud, vad roligt. Ni tar verkligen det här som ett verkligt exempel hur man i verkliga livet skulle lösa det.
Ja.
För ni klarade ju psykopattestet, ni är inte psykopater. Jag däremot är en fullfjädrad fullblodspsykopat. För jag tog bara det här. Jag tog det här som en gåta man ska lösa. Typ så här, vänta, vad är gåtan här nu då? Då ska vi se. Så hur ska hon veta? Hur ska hon helt säkert få tag på personen? Okej, men då måste hon ju mörda mamman. Eftersom han var ju där för pappan var bort, för att pappan hade dött. Alltså är han knuten till... Ja, då måste hon mörda mamman. Och det var ju rätt svar. Vad kul, det är jag som är psykopaten i den här familjen.
Men det var ju någon... Vi sitter på utvecklingssamtal med äldste barnet och så börjar vi prata om lite uppgifter. Så hon ju haft, jag har berättat om det förut tror jag, men hon har haft en uppgift i att så här, du har en påse med sand och spik och så ska du liksom särskilja spiken från sanden. Vad gör du? Hur gör du det här?
Ja.
Och då var liksom, hade hon då elaborerat kring... först frågar jag morsan om jag kan få hennes kort och då säger hon nej. Och då mördar jag morsan och sen så tar jag hennes fingeravtryck på hennes telefon och sen så går jag och köper nya spikar och en påse sand. Och jag måste säga...
Wow!
Jag bara... Men, förlåt, drog du det här? Jag och David sitter där och bara...
Det är DNA, Klara. Du vet att det är DNA. Och du vill ju vara Dexter. Så att jag känner liksom att det här är helt normalt. Jag bara, utifrån att ens DNA är jättestarkt.
Det känns inte som att jag går vinnande ur den här uppgiften. Men nej, jag gillar ändå hur du tänker att du är lyssningsfokuserad. Absolut, men...
Ja. Men också fullblodpsykopat.
Jag också nu. Sova med en kniv under madrassen.
Oh, wow.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och så kommer vi då till sista punkten för idag, som också har varit en liten sån här snackis, och det är filmen Past Lives.
Mm-hmm.
Ja, den är Oscars nominerad och det är liksom ett romantiskt drama där man får följa två barndomsvänner som sen möts senare i livet. Och då finns det liksom ett litet ord i den här filmen. Nu ska jag bara ta reda på exakt vad det ordet var så jag inte säger fel. Jo, det är ett koreanskt begrepp som heter injon. Mm. Och det är tanken att två människor är kopplade till varandra genom ödet och tidigare liv.
Det är typ som twin flames eller något sånt där.
Ja, liksom att det där att... för det, liksom, det utspelar sig då liksom i Korea där de växer upp tillsammans och de säger de som 12-åringar att de ska gifta sig med varandra. Och sen så flyttar tjejen till USA och bor i New York när hon som vuxen då tar kontakt med honom igen eller han tar kontakt med henne. Men då är hon redan gift. Och sen så kommer han för att hälsa på henne där. Och så ska jag inte spoila mer. Men att... just den där tanken att det finns ju också sådana som är the one that got away. Har ni någon sån eller har ni varit med om känslan att så här, ja, men det här är nog ödet? Alltså för, ni behöver ju inte undra om jag tror på liksom det ödet. Att jag till exempel har träffat Filip och om det var liksom meningen att våra vägar skulle mötas. Det vet vi redan. Sån är jag. Det tror jag. Men har ni upplevt någon sån känsla? Antingen att så här, ja, men det där var kanske min person. Det blir svårt att säga när man är gift, Klara. Men Tove, du kanske har någon sån. Eller att ni har känt så här, men gud, det är så enkelt när vi pratar eller när vi är eller hur det känns. Så att det är liksom, jag får ändå känslan av att jag redan känner dig. Så som jag kände när jag sitter på min första lunch med Filip.
Men jag hade en sån känsla med en snubbe innan jag träffade Kjell. Men som jag inser i efterhand att det var bara någon form av så här, psykos. Alltså det var liksom, det fanns ingenting i det. Men sen när jag träffade Kjell, för att så här, då höll jag också på bara och så här, var inne på det här med twin flame, så fick för mig att den här snubben var liksom min twin flame, men att vi inte i det här livet var redo för varandra. Men när jag träffade Kjell så upplevde jag liksom det på riktigt. Men och jag tror ibland att känslan kan ha varit med Kjell, precis som du säger, från första sekund egentligen, inte första, för det var så märkligt den första kvällen vi hade. Men dagen efter så var det som att vi bara smälte ihop till en på något sätt, som jag tyckte var väldigt märkligt. Att det var liksom som att det gick inte att motstå. Och sen kan ju, våran berättelse hittills har ju varit ganska skakig, och då om man tänker tillbaka på hela den här tron om Twin Flames är ju att man liksom kommer genom liven, stöter på varandra, alltså i olika verkligheter, i olika liv. Men man kommer kanske inte alltid vara 100% redo för varandra eller för varandras kärlek eller för vad allt det här innebär. Och där känns det som så här, om det skulle vara en sån situation med mig och Kjell, att vi är på slutet av den resan, men kanske inte exakt i det här livet, men i nästa, så kommer vi vara helt färdiga för varandra och gått igenom allt det här möget som man ska göra då genom alla de här liven innan. För att kärleken är väldigt explosiv och sådär. Men det känns som att det är ju han för mig. Och det har ju gjort det. Och även om det kan vara jättejobbigt och konfliktigt eller bråkigt eller stötigt, så är vi, jag vet inte, två halvar av en hel på något vis. Så det är han för mig.
Ja, vad nej, fint. Jag är inte där. Jag kan avundas er att ni har lite mer sån ödestro. Jag har nog inte riktigt det. Jag brukar tänka att jag är en superromantiker, och det kanske är på andra sätt, men inte, nej, jag har tyvärr inte riktigt någon sån, det var meningen och det här hände för att, eller det här är min twin flame. Jag har nog mer känt typ att så här, det här, ja, det här är en person för mig, det här är min person av x antal rationella skäl liksom. Därför att det här är någon som får mig att känna mig. Det här är någon som ser de här grejerna som inte andra har sett. Det här är någon som får mig att bli den här som ingen annan har fått mig att bli. Eller det här är, alltså då är det liksom så rationella skäl på något vis. Så att jag har nog aldrig liksom tänkt att det är liksom något så här twin flame-igt. Vi menade för varandra liksom. Utan mer typ att så här, vi passar så bra därför att. Men det är ju också liksom saker som i tiden också visat så här, ja, vi passar så bra därför att, men vi passar också så dåligt därför att den andra stapeln har vuxit lika mycket liksom, alltså alldeles uppenbarligen, eftersom jag är singel idag liksom. Så att jag har nog liksom, jag har nog ingen riktig känsla av the one that got away. Jag kan, mer typ att man kan sörja att man inte fick ihop saker med folk som man tycker liksom hade så många bra kvaliteter liksom, men där livet, andra saker kommer emellan. Jag älskar fortfarande, även om jag inte har någon sån tro själv, så älskar jag ju fortfarande liksom kultur på ämnet, så jag kan tänka mig att jag kommer att gilla den här filmen jättemycket liksom.
Ja, men hörni, vet ni, jag det är slut här nu. Jag hade min spaning, jag kommer spara den helt enkelt, för att varje år, vi har ju kört podden nu några år. Så brukar jag liksom låta experterna tala i den här upplagan av The Wired World som gör en. Och jag hade valt ut några liksom, tycker jag, spännande snackisar därifrån, men de kommer vi inte hinna med. Nej. Så att det får bli i mitt nästa avsnitt då.
Kanon.
Ja, men tack för idag, hörni.
Tack för idag. Tack. Vi håller tummarna att vi får ses igen då. Ja.
Ja, då.
We'll see.
Ja.
Puss.
Puss, puss.
Hej, hej.
En podd från Aller Media.